Ja, det är roligt för mig att vara här i Stenhammarkyrkan igen. Och idag så är det ju Jungfru Marie bebådelsedag. Alltså den dagen som man då har räknat ut ligger 9 månader före juldagen, kan man säga. Men så hamnar den då på en söndag, så det är ungefär. Men så är det ju med barnafödande, att vi vet inte riktigt exakt när. Det är ju inte något vi styr över, utan det blir ju som det blir med det. Sen kan man ju också fråga sig om det verkligen var precis på julafton eller juldagen som Jesus föddes och så. Men det ska vi inte fördjupa oss i. Nu koncentrerar vi oss på att det är 9 månader i alla fall innan jul och Jesu födelse. Och det som är spännande med den här söndagen är ju att det handlar om Jesu mamma, Maria. Och hon är ju faktiskt en figur som är den som förekommer bland de allra mesta i evangelierna om Jesus, de 4 evangelierna. Hon nämns över 50 gånger i evangelierna, och det gör henne till en av de absolut viktigaste personerna i berättelsen runt Jesus. Men det som är spännande då, det är ju att i vårt land, Sverige och andra länder som drabbades av reformationen för 500 år sedan, är det ju lite drygt. Då hade det ju hänt saker, vet ni, kring Maria. Att man inom katolska kyrkan så hade det blivit lite missuppfattningar där. Och i de lutherska kyrkorna då, över världen och inte minst i Sverige, så blev det som att man tog avstånd ifrån de lärorna kring Maria. Men det blev också så att man tog nästan avstånd från Maria. Så man slutar att prata om henne. Och så är det egentligen fortfarande. Det är ganska spännande. 500 år efter reformationen så pratar vi väldigt, väldigt lite om Jesus egen mamma. Som ju spelar en enormt viktig roll i berättelsen om Jesus. Både tillblivelsen, sen finns hon med ända fram. Hon är en av de få som står vid korset på slutet där. Men vi pratar inte om henne. Det är ganska spännande. Det kan ni ta med bara som en fundering. Jag ska läsa den evangelietext som finns för den här söndagen, som just handlar om bebådelsen. Alltså när Maria får veta att hon ska bli gravid. Så här står det i Lukas 1:a kapitel. I den 6:e månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad, du högt benådade, Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Men hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, hon väntar ju också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i 6:e månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Ja, den unga flickan Maria. Vi vet ju en hel del om henne eftersom hon nämns så många gånger. Jag ska bara göra en kort exposé genom hennes liv. Vi vet att hon är från Nasaret uppe i norra Israel, i det landskapet som kallas för Galileen. Vi vet ingenting om hennes föräldrar, enligt Bibeln i alla fall. Det finns en legend om att hennes mor, hennes mamma, heter Anna. Hon är släkt med Elisabet, en kvinna som också nämns. Och denna Elisabet, hon blir ju i sin tur mamma till Johannes döparen. Så Jesus och Johannes döparen är kanske inte kusiner, men kanske sysslingar eller någonting i den stilen. Och de växer ju upp lite grann sida vid sida med varandra och spelar ju en betydelsefull roll här. Även Johannes då i det här. Vi vet också att Maria var trolovad eller förlovad med en man som heter Josef. Och det står att han är snickare, att han är timmerman. Vi kan också förstå att hon är jungfru. Att hon är oskuld, alltså att de inte har legat med varandra, säger hon själv i den här texten som vi läste. Och sen har vi då mötet med den här ängeln, en av de så kallade ärkeänglarna, en av de största änglarna, Gabriel. Och det sker i Nasaret, i den här lilla staden långt upp i norra Israel, långt bort ifrån Jerusalem som var centrum av hela landet och den religiösa kulten. Och det sker i vardagen. Det verkar inte ske i någon synagoga eller i något annat sånt sammanhang, utan i vardagen. Och där kommer löftet om att Maria, som kanske är 14 eller 15 år gammal, ska bli gravid, men inte via en man, som det ju är i de allra flesta fall, utan på ett annat sätt, ett övernaturligt sätt. Den helige anden ska på något sätt göra henne gravid. Och det ska bli tydligt då att hon är människa, hon är kvinna och människa, men pappan, så att säga, till barnet är Gud själv. Så hennes livsfrukt då är en sån tydlig blandning av himmel och jord. Sen finns den fina berättelsen om när Maria, efter hon har fått träffa ängeln, så åker hon iväg till sin släkting Elisabet. Och det är ett väldigt starkt möte som sker där. Elisabet är då gravid, trots att hon är kanske 80 år gammal och ofruktsam, så har hon blivit gravid. Och nu är den unga flickan Maria gravid också. Och det blir ett väldigt starkt möte. Ni kan läsa den texten, den är precis efter vår text som vi läser idag. Sen så vet vi inte så mycket mer förrän det står att det ska bli en skattskrivning i landet. Kejsaren i Rom, långt, långt borta, har bestämt att alla måste anteckna sig och åka till sin stad. Och Marias trolovade då, Josef, han var av Davids släkt och hörde till Betlehem. Så då måste de åka dit för att på något sätt fylla i namn och grejer där och vilka de är och sådär. Det är en ganska lång resa. Kan ni också titta på en karta om ni vill. Ända uppifrån norra Israel, Nasaret, ända ner till Betlehem som ligger strax söder om Jerusalem. Det fanns väl inte någon direkt kanske bussförbindelse eller så, utan de åkte nog på någon åsna eller gick ganska långa sträckor och sådär. Och Maria är alltså gravid, och hon är ju så pass gravid så att hon faktiskt får sitt barn sen när de kommer fram. Vi vet ju inte precis exakt hur tidsrymderna är där, men hon är ju gravid åtminstone och traskar hela den här långa vägen. Det blir inte så enkelt för dem, de hittar inte någon plats att bo på, för många är där med anledning av den här skattskrivningen. Så de hamnar i någon form av stall eller liknande. Och där föds då det här lilla barnet, hennes förstfödde. Och hon är ung, glöm inte detta. De är kvar ett tag där i Betlehem, vi vet inte heller hur länge det är. Men det vi vet är att det kommer vise män från österns land, någonstans långt österut från Arabien kanske, eller ännu längre bort från Indien kanske, med gåvor till den här nyfödde kungen. De har sett bilder i skyn av stjärnor som står i vissa konstellationer och sådär, och de kommer med de här gåvorna. Och det som också händer då är att de kontaktar kungen, kung Herodes, för att få veta var är den här nye kungen född. Och han blir ju jättearg förstås. Han vill inte ha någon ny kung som kommer. Och detta leder till att Maria och Josef måste fly med sitt lilla nyfödda barn. Vi vet inte heller hur länge de har varit i Betlehem, men ett tag kanske. Men de måste fly. De flyr till Egypten. Josef får en dröm där Gud säger ni ska fly till Egypten. Och de gör det. Och det som händer är ju att kung Herodes kommer till Betlehem och härjar och dödar alla barn Alla gossebarn står det som är under 2 år. För att vara säker på saken. Men Josef och Maria och Jesusbarnet har flytt. Jesus var en flykting. Jag tänker idag när vi ser dagligen på tv. Det kommer mammor och barn till Sverige och ut över hela Europa här. Jesus flydde också. I en tid när man inte kunde ta ett tåg eller en buss eller någonting så fick han fly. Vi vet inte mycket om den där tiden, men vi vet att Josef får en ny dröm efter ett tag. Och då är det en ängel som säger, nu är han som ville din sons liv död. Så nu kan ni åka tillbaka igen. Och så gör de det. Och då hamnar de uppe i Nasaret, för det är ju därifrån de kommer. Det står också en del om att Jesus hade bröder och systrar. Så Maria fick ju fler barn än bara Jesus. Vi har 4 bröder som nämns vid namn i Bibeln. De heter Jakob och Josef och Simon och Judas. Och så vid ett ställe så står det, och alla hans systrar, står det. Det låter ju som att det är åtminstone 3 stycken. Man brukar inte säga alla om 2 bara. Nästa tillfälle som vi möter Maria, det är när Jesus är 12 år. Och de har gjort en pilgrimsvandring till Jerusalem vid den heliga påskhögtiden. Och ni vet vad som händer då, att de går ett stort följe och när de ska gå hem så hittar de inte riktigt Jesus med en gång, den 12-årige Jesus. Men Josef och Maria tänker, han är väl någonstans här, han går väl med några kompisar. Och de hinner att gå en ganska bra bit innan de upptäcker att han är inte med. De frågar alla och han är inte med. Och de får vända om igen och gå tillbaka till Jerusalem. Och de hittar honom i templet där han sitter 12 år gammal och diskuterar med de religiösa ledarna. Och han gör det på ett fantastiskt sätt. Han ställer kloka, smarta frågor. Och när de då hittar honom så blir Maria arg, som ju en mamma blir när man är orolig för sitt barn och sådär. Men Jesus, han är alldeles cool och han bara säger, förstår ni inte att jag måste vara hos min far? Och då är återigen tillbaka till det som våran text handlar om, att Jesus är en produkt, om vi säger så, av både himmel och jord, både av det gudomliga och det mänskliga. Efter ytterligare ett antal år där, när kanske Jesus är uppemot 30 år någonting, så ger han sig ut på en ungefär 3 år lång offentlig resa, kan man säga, eller verksamhet. Och vid ett par tillfällen där så möter vi också Maria. Alldeles i början av den här verksamheten så är det ett bröllop i en ort som heter Kana, som också ligger uppe i Galileen. Där är Jesu mamma med, väldigt tydligt. Det är då ni vet när en massa vatten blir förvandlat till vin. Det finns också en berättelse om när Maria och Jesu bröder kommer och letar efter Jesus under den här offentliga tiden. Jesus, han är inne i något hus och undervisar människor. Och så ropar någon, din mamma och dina bröder är här och letar efter dig. Och det säger Jesus, vem är min mamma och mina bröder? Alla som gör Guds vilja är min mamma och mina bröder. Ganska tufft att få höra om man är mamma till ett barn som säger så. Kanske är det någonting som Maria förstås haft många år på sig att fundera kring. Vem är den här personen som inte har Josef till pappa utan har Gud till pappa? Sista gången vi möter Jesus och Maria tillsammans, det är vid korset. Då står det tydligt att hon är där vid korset ända fram till Jesus dör. Och det är inte många andra som är där. Vi vet att en av lärjungarna, Johannes, är där också. Annars verkar det som att de flesta andra har flytt, men inte Maria. Trots att på något sätt Jesus alldeles innan där då har sagt, vem är min mamma? Vem som helst kan vara min mamma. Alltså han har på ett sätt liksom sagt att han är också skild från henne. Så står hon ändå kvar ända fram till döden där. Och sen nämns Maria faktiskt också i början av apostlagärningarna när lärjungarna är samlade, de är 120 stycken ungefär står det. De väntar på pingstens underverk. Då står det också väldigt tydligt att Jesu mor Maria är med där. Sen vet vi ingenting mer vad som hände med henne. Om vi tänker oss att Jesus föds någonstans, man brukar förlägga hans födelse till ungefär år 6 före Kristus. Han är alltså född lite grann före sig själv. Och Maria var tonåring, så borde hon vara född ungefär 20 någonting före Kristus. Och om Jesus dör runt 30, vilket man brukar säga, så är Maria då ungefär 50 år gammal vid korset och vid den första pingsten. Och jag tänker, hon är 50 år gammal där, vilket otroligt liv hon har levt. Innan hon är 20 år så har hon mött änglar, hon har fått föda det som ska bli Guds son och förstås alla tankarna kring det. Och så alltihopa med förföljelsen och Betlehem och alltihopa. Och sen alla de här funderingarna kring vem är den här sonen Jesus, vem är han egentligen? Och det går ju ganska många år när Jesus lever liksom i tysthet hemma i familjen, hjälper sin pappa och snickra och sådär som det verkar. Och sen plötsligt på någon form av inre signal så ger han sig iväg på de här tre offentliga åren. Och då förstås, Maria har funderat mycket, hon fortsätter säkert att fundera. Vem är han? Vem är den här sonen? Vart är han på väg? Vad ska hända? Och sen då möts han av en offentlig avrättning. Och det går ju också bara att tänka på hur är det att vara mamma i en sån situation. I katolska kyrkan finns det i många kyrkor väldigt fina statyer av Maria med den döende Jesus i famnen. Det är svårt att säga om det exakt så hände i verkligheten, men bilden är väldigt, väldigt fin och väldigt, väldigt stark, tycker jag. Leta gärna efter en sån bild när ni är någonstans, kanske utomlands. Temat för den här söndagen är Guds mäktiga verk. Och den här berättelsen är väl verkligen ett tecken på detta, Guds mäktiga verk. Gud som är ande, Gud som är ett överjordiskt väsen som vi inte kan liksom föreställa oss. Gud är ju inte en man eller en kvinna eller ser ut som en människa. Gud är ju någonting helt annat. Det står att han håller universum i sin hand. Och vi håller ju fortfarande på att fundera på hur stort är universum? Vart tar det slut? Har det något slut överhuvudtaget? Och så den här guden då som står utanför detta och håller universum i sin hand. Han sänder sin ande över denna unga flicka så att hon blir gravid och ett litet barn börjar växa i hennes mage som är av Gud. Vilket oerhört mirakel. Vilket mäktigt verk. I alla tider har vi människor funderat över detta och det finns faktiskt exempel även i andra religioner där man pratar om kan gudarna bli människor? Och det finns i grekisk mytologi till exempel så finns det sådana kopplingar. Men det är spännande för det är ju så att Gud är ju liksom en sak och det jordiska och det skapade är någonting helt annat. Och frågan är då hur kan de här två sakerna liksom blandas? Och det är precis det som våran lilla bibeltext idag handlar om. Att Gud väljer att bli människa. Det finns mycket man kan diskutera kring det här med jungfrufödelse. Och det finns människor som säger att ja, men det kan ju inte hända, det förstår du väl. Och det är svårt att förstå det här överhuvudtaget, vare sig man håller med om det eller inte. Men det som är spännande ändå är ju att den här märkliga berättelsen, den säger ju någonting som har en stor betydelse för hur vi uppfattar hela den kristna tron. För det som berättelsen säger är ju ungefär: Maria, du tonåriga Nazaret-tjej, du har inte legat med någon man, inte heller med Josef, den som du är förlovad med, men ändå ska du bli gravid. Gud själv, genom sin ande, ska göra dig gravid. Och därför är barnet som du ska föda ett barn av både himmel och jord. Ett barn av både Gud och människa. Olikt alla barn som tidigare har fötts. Men ändå 100% människa och likt alla andra barn som någonsin har fötts eller kommer att födas. Och genom hela evangeliet, alltså berättelsen om Jesus och hans liv, så kommer ju just den här frågan tillbaka flera gånger. Lärjungarna diskuterar den, fariseerna, prästerna diskuterar den, folket diskuterar den. Och frågan är ju Jesu ursprung. Var är han ifrån? Det är den frågan som kommer tillbaka hela tiden. Vem är han? Är han en vanlig människa som är ovanligt smart eller ovanligt vis? Eller har ovanliga krafter och gåvor så att han skulle kunna liksom hela människor? Eller är han rent ut av Gud själv? Och då är vi tillbaka igen till den här berättelsen som berättar ett ursprung till Jesu födelse. Redan i templet när Jesus är 12 år, som jag sa förut, så säger han ju: visste ni inte att jag måste vara hos min far eller hos min pappa? Vad tänkte människorna som hörde det? Ja, naturligtvis tänkte de: är han yr i huvudet? Eller, det är klart det är svårt att förstå när någon säger på det viset. Och sen återkommer dessa tankar i samtal, i underverk, i bön, i undervisning på nästan varenda sida genom de fyra evangelierna. Många människor tror på honom. Han är ju enormt kunnig och han är ju övernaturlig. Han gör ju övernaturliga saker. Men andra människor tänker att han är en bedragare. På ett ställe så kallas han att han är från sina sinnen. Alltså nästan som att han skulle vara psykiskt sjuk på något sätt. Alldeles före korset, när Jesus befinner sig i Getsemane, så ber han så här till sin Gud, sin far: Fader, rädda mig undan denna stund, frågetecken. Nej, så är det inte. Det är just för den här stunden som jag har kommit. Och genom hela sitt liv så bär ju Jesus en väldigt tydlig självmedvetenhet om vem han är, var han har kommit ifrån och vad han måste göra. Och allt detta börjar ju i våran lilla enkla text idag. Det lilla fostret som börjar växa i Marias mage, som både är Gud och människa. Det är ofattbart. Vi kallar det för jungfrufödelse, men vi förstår egentligen inte vad det betyder. Men vi vet att Gud blir människa. Gud som är skapare av allt synligt och osynligt. Han som bär hela universum i sin hand. Han väljer alldeles frivilligt av kärlek till varje enskild människa att bli människa. Att leva ett vanligt mänskligt liv. Att dela allt det som du och jag går igenom, vi som är människor. Dela våra behov, våra drifter, glädje, sorg, gemenskap, ensamhet, lidande och kärlek. Och allt detta, att Jesus blir människa, att Gud blir människa, det har ju ett enda mål egentligen. Förutom förstås att visa Guds kärlek hela vägen, så är ju målet korset. Och det är väldigt märkligt. I alla tider har vi inte bara brottats med jungfrufödelsen och försöka förstå den, utan lika mycket egentligen korset. Det finns mycket i det gamla testamentet som pekar fram emot detta med att det ska komma en messias, en räddare, en frälsare som också ska lida i andra människors ställe. Och där är vi nu när vi läser om Jesus. Han som är både Gud och människa. Han som har levt till 100% som människa, men som till skillnad från alla oss andra inte har gjort någon synd. Han väljer nu av 100% kärlek att ta på sig det straff som är syndens konsekvens, nämligen döden. Och när Jesus därför dör så gör han inte det för sin egen skull, som alla vi andra kommer att göra, utan han dör istället för dig och mig, i ditt och mitt ställe. Och det är bara han av alla människor som har fötts på den här jorden som kan göra det. Hela Jesu liv och gärning, kan man säga, startar därför i ängeln Gabriels ord till tonårsflickan Maria om att hon ska bli havande, att hon ska föda en son och han ska kallas den högste son. Jag tänker att i den här jungfrufödelsen så finns bakgrunden och förklaringen till att Jesus kan utföra sin frälsande eller räddande gärning på korset, som vi brukar kalla det. För Jesus är inte bara en människa född av en man och en kvinna, utan han är Guds son som tar mänsklig gestalt. Han är Gud till 100%, som blir ett litet foster i Marias kropp, och därför är han också 100% människa. Och det där är också bara löjligt att säga egentligen, för man kan inte vara mer än 100%. Men under 2000 år, när massa teologer har försökt att förklara det, så är det så här man säger, att han är 100% Gud och 100% människa. I vår bibeltext idag så förklaras Jesu ursprung, att det är den helige ande som gör Maria gravid. Och Jesus, han är både himmel och jord, både Gud och människa. Och det är därför som han kan dö på ett kors i människans ställe och därigenom dela ut både förlåtelse och räddning till alla som vill ta emot den gåvan. Amen. Vi ber tillsammans. Gud, det är så mycket vi inte förstår av det vi försöker förstå. Också det som har med den kristna tron att göra. Men Gud, tack för att vi också får fokusera på det som vi förstår och det som vi anar. Nämligen att du är kärlek. Att du blir människa på grund av kärleken. Och du kommer med ett kärleksbudskap. Och det, den kärleken sträcker sig ända in i döden. När du, Jesus, av kärlek låter dig dödas fast du är oskyldig. Och tar på dig alla människors skuld. Och därigenom kunna ge förlåtelse och räddning till alla. Herre, den här stunden så vill vi be om öppna hjärtan. Att kunna ta emot den här kärleken. Ta emot dig, Jesus, i våra hjärtan, i våra liv. Tack för att du älskar oss och tack för att du vill gå vid vår sida varje dag och hjälpa oss. Vi behöver dig, Gud, det ser du. Det är så mycket svårt som händer i våra liv. Vi behöver verkligen din hjälp och din kraft, gode Gud. Vi ber, Herre, hör vår bön. Amen.